Hej Tommy Rydling!
Hej!
Vad trevligt att prata med dig igen. Det var jättelänge sedan.
Ja, vi vet inte ens hur länge sedan det var.
Och du är ju alltså min, vad ska man säga, min uråldriga kollega. Mm. Vi var kollegor vid Vackerfejden ungefär.
Exakt.
Någonstans. Vi jobbade tillsammans under ett par år på tidningen Superplay.
Mm. Det stämmer.
Och så var det.
Ja. Det känns som det var eoner av tid sedan. Vilket kanske också stämmer.
Det är mycket som har hänt sedan dess.
Mm.
Men om man... Jag har en katt för övrigt.
Vad fint.
Om vi liksom börjar i början på något sätt. Hur hamnade du på dåvarande Medströms? Hur hamnade du i speltidningsbranschen?
Ja... En bra fråga. Jag hade ju gått ut gymnasiet, pluggat lite engelska, undrat vad jag skulle göra, köpt en PC, spelat en massa spel och sen av någon anledning fick jag för mig att jag skulle ringa chefredaktören på tidningen PC Hemma som var ganska nystartad då. Det här var i början på 95 tror jag. Och då var jag lite sådär ung och optimistisk på ett naivt sätt. Så att jag lyckades få tag på den här chefredaktören då på PC Hemma. Och så pratade vi lite och liksom med underförstått eller uttalat att jag var intresserad av att jobba där. För jag tyckte, nu när jag hade pysslat med en PC hemma ett tag så tyckte jag att jag var jätteduktig på det. Och tidningen PC Hemma var ju så här rolig liksom... Det här var ju i... Ja, men på 90-talet som sagt, när staten plötsligt subventionerade PC-köp för att de ville få upp datorkompetensen i landet. Så alla köpte PC och inte så många visste hur den funkade. Så tidningen PC Hemma sprang väl ur det att folk behövde liksom väldigt grundläggande artiklar om hur man skötte sin dator och vad som hände när man klickade och sådär. Och då fick jag faktiskt jobb där, provanställning först och sen blev den fast. Så det var på den här, vad ska man säga, nybörjartidningen PC Hemma som det började.
Mm.
Och då var jag inne på förlaget där va?
Ja, och sen korsades ju våra vägar då, kan det ha varit 2001 kanske?
Det låter rimligt.
Det var alltså då när tidningen Superplay började skriva om PC-spel.
Ja, precis. Så var det. Så jag...
Och du hade ju en PC hemma.
Ja, jag hade ju en PC hemma. Så jag fick väl bli tidningens lite så här PC-kille då. Just det. Jag minns att jag skrev mycket om så här månadens PC-mods och så här till Half-Life och såna grejer. Och ja, allmänt att jag gillade mycket av de så här spelgenrer som fanns på, som var väldigt så här PC-vinklade. Sen var jag ju väldigt konsolintresserad också, men min spelhistoria började ju med Commodore 64 och sen Amiga. Och sen PC, så det är en liten annan start än liksom de som började med NES och så vidare.
Jo, men absolut. Vi körde väl en jävla massa Burnout 3, vill jag minnas. Till exempel.
Ja, just det. Det var...
I det lilla spelrummet.
Ja, men just det lilla spelrummet. Det var väldigt roligt och mysigt där.
Ja. Sen 2004, då gick vi ju skilda vägar. Förlaget Reset Media startades. Och du och Anna Claesson liksom, vad ska man säga, tog över huvudansvaret för Superplay. Hur var den perioden liksom från ditt perspektiv? För jag såg det ju bara från mitt begränsade perspektiv där och då.
Ja, just det. Ja, men jag kan ju förstå den här, vad ska man säga, längtan och starta något eget som gjorde att Tobias och ni gick till Reset Media. Jag hade ju kanske inte heller samma Jag var ju en, vad ska man säga, jag började ju på Medströms förlag där Superplay senare hamnade från Atlantic, va? Så jag hade inte heller samma känsla av så här alienation på Medströms, utan jag kände väl att jag hörde hemma där. Sen var det ju liksom förstås en känsla av förvirring och så här, att jag visste inte riktigt hur jag skulle tackla det precis där och då, men exakt. Nej, när det hände, om man säger.
Ja, för du fick ju liksom ganska hastigt och lustigt bygga upp en helt ny och helt egen redaktion.
Ja,
men från grunden.
Ja, precis. Men jag har funderat på det. Det slutade ju med efter ett tags funderande, och att förlagschefen då frågade mig om inte jag, ja, men helt enkelt skulle ta över och bli chefredaktör då för det som skulle bli nya Superplay. Och efter ett tag när jag hade funderat på det så kändes det som en rolig utmaning. Men verkligen en utmaning som i retrospekt känns det som att det var väldigt bra att det hände mig, för att jag fick massor med bra erfarenheter som jag inte skulle ha velat vara utan, om man ser tillbaka på det. Så det var väldigt kreativt och spännande, och jag tyckte att vi tillsammans hittade väldigt många trevliga nya speljournalister som Sverige kanske inte i vissa fall hade fått läsa annars.
Ja, men precis. Det blev ju ett sätt att röra om i grytan på något sätt. Mm. Annars blir det ju lätt att man blir lite bekväm på sin plats, och det ruckas inte riktigt på sin plats. De människorna som sitter där, de sitter där.
Ja, men jag tyckte det var spännande just att men första känslan var väl så här, det går inte att göra en speltidning utan de här människorna som jag har jobbat med hittills. Och sen när vi hittade nya människor så kändes det som att det var ett väldigt bra så här, tillskott till speljournalistiken. Att det var kul att det fanns flera, och att vi hittade flera och försökte profilera oss lite annorlunda gentemot varandra och sådär. Så, men jag tyckte det var väldigt, väldigt givande. Även om det var stundtals jobbigt, så var det också någonting som jag är väldigt stolt över. Liksom hur vi tog hand om tidningen och vidareutvecklade den.
Ja, men som du säger, det är ju många namn som idag är välkända inom den här lilla klicken av gamla tidningstomtar som jag och till viss mån du tillhör. Du har ju gått vidare, kanske lite mer än vad jag har. Jag tidigare nu i den här i veckan så snackade jag lite med Jimmy Håkansson och Mikael Gill, till exempel. Kommer ju från den eran bland annat. Hur gick processen till? Var hittade du dessa människor?
Alltså, vilken bra fråga. Jag ska försöka minnas hur det gick till. Undrar om inte vi satte inte vi ut liksom en typ som en, vi satte ut jobbannonser både för liksom de fasta positionerna som vi behövde och för frilansare, om jag vill minnas rätt. Så att vi liksom officiellt sökte efter folk på det viset. Jag tror att det framförallt var det vi gjorde, och så dammsög vi lite spelforum och sådär. Jag tror det var ju på Superplays eget forum som jag hittade Alfred Holmgren, som sen blev redaktionssekreterare på Superplay. Och Mats Nylund, som var vår andra redaktör, han var ju redan inne på förlaget på PC Gamer, tror jag. Men sen, ja, alla de frilansarna, ja, det är lite lustigt. Jag minns inte liksom exakt var vi hittade varje person, om man säger. Men jag tror att det var mycket, mycket att vi var liksom annonserade i tidningar efter att vi behövde förmågor. Och på forumet tror jag att vi la upp lite poster också och sådär. Jag tror mycket löste sig ju genom att vi hittade liksom Alfred och Mats, så att vi hade fler fasta personer på jobbet. Och sen hjälpte vi alla till att liksom rekommendera folk, eller hur vi skulle hitta folk. De flesta av dem, nästan alla som kom till Superplay i det skedet var ju folk som är in, alltså frilansarna var ju sådana som jag inte kände sedan tidigare, med vissa undantag.
Hur var, ja, vad ska man säga, de respektive erorna? För du är ju en av få personer, ytterst få personer som har upplevt både, ja, om man nu ska kategorisera det som gamla Superplay och nya Superplay.
Mm.
Du jobbade ju på båda redaktionerna.
Ja, just det.
Vad fanns det för likheter och olikheter?
Ja.
Du slapp mig.
Men det var ju tråkigt att slippa dig.
Ja, det är sant. Det var tråkigt att slippa dig också.
Ja.
Vi hade väldigt roligt.
Ja, ja, men det vill jag minnas också. Men det är svårt att säga något liksom konkret. Det är så mycket som blir annorlunda. Just att jobba blev ju förstås helt annorlunda när man var chefredaktör jämfört med att vara vanlig inom citatredaktör. Men ett helt annat sätt att tänka på tidningen, eller ett behov av att tänka annorlunda på tidningen. Men det är ju framförallt människorna som är annorlunda, liksom vad det blir för typ av diskussioner eller vad man får för uppslag till olika artiklar och sådär. Jag tyckte inte att det var väsensskilt, liksom gamla Superplay och nya Superplay. Om man ser till så här, hur det var att göra tidning, så tror jag inte att det var väldigt annorlunda, den processen. Det var bara att det var nya människor som tänkte lite i lite andra banor och hade lite andra uppslag för typer av artiklar eller åt vilket håll vi skulle dra tidningen sådär. Men jag tror hantverket i sig, eller liksom vad jag gjorde dag till dag, var väldigt likt liksom på gamla och nya. Det var ju mer, det fanns ju mer så här känsla på gamla Superplay, tycker jag, av ska man säga, ett stolt ursprung från liksom att ha startat tidningen från grunden och med den liksom gedigna kunskapen man hade om liksom konsolspelens intåg i Sverige. På nya Superplay var det kanske mer en lite mer lekfull så här, försöka titta framåt, så här, vad kan vi göra för typ av tidning här och nu. Så det var ju olika inriktning, men
något av en nytändning.
Ja, kanske det. Liksom, i alla fall en mer ett tillfälle att bara fråga sig själv och så här, vad skulle man vilja ha för inslag i den här nya tidningen. Så ja, definitivt att det kändes som att man kunde slänga ur sig massor med crazy idéer, och vissa idéer fastnade, som till exempel när Thomas Gunnarsson åkte till Köttsjön och bodde i ett skräckhus och spelade skräckspel och skrev liksom en artikel om det, lite mer vad ska man säga, löst spelbaserade idéer. Vilket jag tyckte var väldigt kul.
Ja. Och sen så gick ju några år, och du, ja, long story short, du jobbar inte längre på Superplay, du jobbar på DICE.
Ja, just det. Jag var chefredaktör i några år, och sen hade jag någon känsla att jag behövde bli frilansjournalist, att jag ville ha, jag vet inte, det var någonting med så här frilanslivet som lockade, så då sa jag upp mig och blev frilansjournalist i några år.
Det här låter ju för många skribenter som ren galenskap.
Ja, jo.
Och jag menar, de flesta skribenter söker sig ju åt andra hållet. Mm. Börjar som frilansare och sen är en fast anställning liksom den heliga graalen.
Ja, jag vet. Ja, men jag kan inte minnas nu exakt varför jag kände så starkt att jag var tvungen att försörja mig på ett mer så här månad till månad, typ, vad kan jag hitta för jobb? Det känns lite galet så här i efterhand, men det var viktigt för mig vid den tidpunkten att göra något nytt. Mm. Och sen höll jag på med det några år, och sen då kom jag på att det är kul att jobba på kontor, så då ville jag liksom söka jobb igen. Men det finns ju för- och nackdelar både med frilanslivet och liksom fast anställd, men då ville jag verkligen ha någon fast bas, någon ställe där jag liksom kunde höra hemma. Mm. Och ja, men det lustiga är väl att liksom de erfarenheterna jag fick då när jag tog över Superplay gjorde att jag fick mod nog att söka några olika jobb på bland annat DICE. Och att jag fick jobbet på DICE som då var, ska man säga, en sån här entry level marketing person på marknadsavdelningen. Så då jobbade jag med...
Jag kommer tydligt ihåg, jag kommer inte ihåg vilket spel det rörde sig om, men jag kommer tydligen ihåg själva scenen, så att säga. Jag var på pressbesök på DICE och skulle spela årets Battlefield, vilket det nu var. Ja. Och så var du där och höll i liksom videopresentationen.
Wow. Ja.
Och det... Jag hajade till på något sätt. Ja. Och titta, där är Tommy Rydling i en helt ny kontext.
Ja. Ja, vad roligt. Det måste ha varit Battlefield 3, I guess.
Kan ha varit.
Och ja, men det var väldigt... Det var väldigt, vad ska man säga, det känns som en milstolpe att jag kom in på DICE och fick börja jobba där. Det känns ju helt fantastiskt. Och så då jobbade jag med marketing och community management i kanske 4 år till 2014. Och då fick jag chansen att på något väldigt lustigt, smidigt sätt glida in i liksom speldesign-yrket på DICE.
Mm. Jag har ju själv aldrig jobbat på DICE, men jag har lite halvt fått för mig att DICE är ganska duktiga på att internutbilda folk och, vad ska man säga, slussa in folk på i olika former av roller. Alltså här, nu kan du gå vidare och jobba mer med ljud till exempel, vill du göra det? Mm. Eller i ditt fall som game design.
Jag tror, alltså jag personligen känns det ju verkligen som att det är så att man kan få jättebra nya möjligheter där. Och ja, jag vet ju andra som är på DICE som har haft många olika yrkesroller eller som har varit kanske på QA och blivit speldesigner där, den vägen. Så jag tror att det stämmer, det du säger.
Mm. Hur var de första månaderna där? För liksom, du kom ju alltså från skribentyrket, så det här var ju ändå något ganska annorlunda.
Ja, jag hade utsatts lite för hur speldesign verkade gå till när jag jobbade på marknadsavdelningen. För jag jobbade mycket med så här, blogginlägg och mycket så här, journalistik som gick ut på att jag intervjuade i princip de som jobbade med spelen då. Så jag snappade upp lite grann där, men det var ändå en... Jag visste ju inte exakt hur man gjorde när man var speldesigner. Så jag fick ju... jag minns att jag hade dåligt självförtroende i början och undrade hur det skulle gå och om jag var tillräckligt bra eller om jag skulle... Om jag skulle slarva till något, typ ha sönder spelet. Men sen var jag ju omgiven av jättemånga bra kollegor som är snälla och hjälpsamma och visar liksom hur det funkar. Så det gick ju över med tiden. Men det fanns ju en period där jag kände mig som en sån här imposter.
Mm, imposter syndrome.
Ja, precis. Och sen efter ett tag la det sig och då kände jag så här, men jag är kanske speldesigner ändå.
Mm. Hur snabbt lade sig detta imposter syndrome för dig?
Jag tror alltså den stora saken som gjorde att jag slappnade av och kände mig stolt och glad, det var ju när vi släppte det första Battlefront-spelet som jag då hade varit med och varit speldesigner på ett litet hörn. Och så hade jag också designat den tillhörande mobilappen som heter Base Command, eller spelet i mobilappen heter Base Command. Som var ett litet gulligt, tyckte jag, omgångsbaserat kortbrädspel typ som du kan spela på mobilen med de saker du har låst upp i huvudspelet. Och så kunde du tjäna lite in-game credits på att spela det också. Så då, ja, man kan säga att jag släppte två spel ungefär samtidigt som min första, liksom, det första jag gjorde som speldesigner. Och när de släpptes, då slutade jag nog att tänka att jag var en imposter.
Mm. Ja, men det är ju fint. Återstår det väl att se om du om ett par år får det här frilansbehovet igen och plötsligt går indiespel.
Ja. Eller så här, försöker bli frilansspeljournalist i Sverige om några år.
Just det. Jag ska jobba med speltidningar i framtiden.
Ja, precis. Mm. Nej, men det känns inte sannolikt att det skulle uppstå ett sånt behov, men jag vet aldrig.
Mm. Om vi backar ännu längre bakåt då.
Mm.
Vilket är ditt allra första spelminne? Har du något sådant minne?
Ja, alltså... Ja, det som jag minns är att jag var så här 5-6 år eller något och var hos en kompis på gatan där jag bodde. Och han hade en storebror som hade en Atari 2600.
Mm.
Som han körde typ... Det måste ha varit Space Invaders och sådana grejer. Och jag blev superförtjust direkt. Jag fick inte spela så mycket, men... Jag fattade att det var jäkligt, jäkligt kul. Jag tror att det är bland det första kontakten med spel.
Ja. Har du något favoritminne? Alltså ditt bästa spelminne?
Ja, men liksom... Ja, det beror på... Vad är definitionen på bästa spelminne? För det måste inte vara det liksom... Ah, vad är det bästa spelet?
Som du... Nej, absolut inte. Det är en annan diskussion.
Mm.
Men snarare ett spelminne som har, ja, man kan formulera om frågan egentligen, ett spelminne som har lämnat ett väldigt stort avtryck.
Mm. Alltså, en grej som jag blev jäkligt chockad av som över hur genialiskt det var uppbyggt och skrivet och utfört var ju slutet på Soma från Frictional Games, de som gjorde Penumbra.
Mm. Obehagliga... Ja, kan man säga att det är ett skräckspel? Jo, men det kan man väl.
Ja, det kan man göra. Ja, Soma i alla fall. Liksom, det är ju ett av mina favoritspel. Men det är också ett av de spelen där jag har blivit totalt förbluffad över hur fantastiskt välskrivet det är. Bara rakt igenom. Och framförallt hur det slutar kunde jag liksom inte ens... Jag kunde inte föreställa mig hur... Ja, det var, ska man använda en metafor, det är väl så här slag i magen fast på ett angenämt sätt.
Snällt slag i magen.
Mm, ja, men lite samma känsla som man hade när man kom till slutet i första Bioshock och förstod vidden av hur välgjort, välskrivet allting är. Fast i en setting som jag tyckte var ännu mer spännande i sommar då.
Mm. Det är väl kanske just när det handlar om berättelser och så är det ju kanske lite, vad ska man säga, tacksamt att ha just en skribent- och berättaraktig bakgrund. För då kan man på något sätt respektera en god berättelse ännu mer.
Ja, kanske det. Jag har alltid varit sucker för liksom, berättelser i spel. Tycker att jag kan ha överseende med... Liksom grafik och ljud. Även om det är ju superbra i Soma också. Men jag uppskattar verkligen välskrivna karaktärer och dialog och övergripande. En bra story är väldigt tilltalande för mig.
Mm. Vilket var det första spelet du köpte? Kommer du ihåg det?
Ja, det minns jag absolut. Det var The Last Ninja till Commodore 64, 1987.
Shit, årtal och allt.
Ja, det var ett väldigt bra år, 87.
Var det ett spontanköp eller var det något du hade spanat in lång tid i förväg?
Ja, men det hade jag nog spanat in. Jag tror jag hade blivit liksom medveten om att det skulle vara ett höjdarlir. Jag hade förmodligen läst om det i typ datormagasin.
Mm.
Old school datormagasin som var så här tabloidformat som man fick så här vika upp. Det var dagstidningspapper typ.
Mm.
Och ja, men det var ju helt underbart också. Det var ju liksom favoritspelet på i hela Commodore 64-eran.
Ja. Det är bra. Börja på topp.
Mm.
Om du får gissa, vilket spel tror du att du har lagt ner mest tid på?
Ja, men jag tror att det måste vara Dark Souls 1 om man räknar in liksom tiden jag la på originalutgåvan plus remastered på PS4. Det borde vara så. Jag har ju säkert några 1000 timmar eller något på det. Och jag har fortfarande hemlisar i Dark Souls 1 som jag inte vet vad de är. Bara att de finns. För jag har fortfarande inte bingat eller googlat någonting. Jag vägrar liksom googla eller fråga någon om hemlisar i Dark Souls. Så jag har fortfarande typ någon covenant som jag inte har hittat. Och tror jag bara ett år sedan så hittade jag någon av de svårare covenanterna som jag inte hade hittat förut, som var väldigt mäckigt. Man skulle hitta Gravelord Nitos kista och åka in i den och hålla på i en väldigt specifik sekvens. Så jag, ibland spelar jag det fortfarande och försöker hitta något.
Hur ser du på uppföljarna? De andra Souls-spelen och Bloodborne och Sekiro och sådär. Mm. Ser du det å ena sidan som att du vill ha mer av allting som From Software gör, eller ser du det å andra sidan som att Dark Souls, liksom att spela ett Souls-spel kan aldrig bli samma sak som första gången man spelar det, liksom inget kan överträffa den första, vad det nu än är, i ditt fall Dark Souls 1 då?
Ja, men lite känner jag ju så. Sen, ja, men det känns som att man har gjort den resan nu, i och med att man har kört Dark Souls 1 och 2 och 3, så kan man formulan, det är svårt att bli liksom lika förundrad. Och sen framförallt var ju världsdesignen i hur hela världen hängde ihop var ju bäst, mest fantastisk i första Dark Souls.
Mm.
De har ju den här sekvensen som jag funderade på om det kanske var mitt bästa spelminne. När man har spelat Dark Souls 1 ganska många timmar, man har liksom klarat första minibossen eller vad man ska säga. Och springer omkring.
Gargoylerna, eller?
Nej, jag tänker på den här första Taurus Demon. Typ en slags mellanboss, eller vad man ska säga.
Ja.
Och så springer man vidare i det här slottet. Och upptäcker mer och mer nya platser. Och hittar en stege som man kickar ner och glider ner för. Och så märker man plötsligt till sin förvåning att man är på samma ställe där man var för 10 timmar sedan typ. Och förstod då på något sätt hur fantastiskt den här spelvärlden hänger ihop. Att det inte bara är massor med ekrar som går ut från en hubb eller så som många andra spel gör. Även Dark Souls 2 blev ju så. Men ja, det finns någonting, jag tycker det finns någonting magiskt i Dark Souls 1. I hur världen är uppbyggd och hur bara äkta det spelet känns rakt igenom.
Det är väl förmodligen lite samma sak. Samma anledning som att hela, vad ska man säga, den här Metroid-subgenren. Jag försöker undvika att säga Metroidvania, ja. Men ja, helt enkelt Metroidvanias. Att de är så tilltalande, både att spela och att, när man tänker lite på det här, skulle jag göra ett helt eget spel, helt på egen hand?
Mm.
Ja, det kanske skulle vara ett Metroidvania, för det är ganska nice.
Mm.
Och det är just då för att då skapar man en värld, en sammanhållen plats istället för bara ett gäng lösryckta banor.
Mm. Ja, precis. Ja, det är verkligen tilltalande när det känns som att det är en helhet som håller ihop.
Mm. Vilken är din favoritspelmaskin?
Det måste vara Commodore 64.
Det är original of the best.
Ja, första kärleken liksom. Det är väldigt svårt att säga någonting annat där. Även liksom soundet på musiken älskar jag också.
Mm.
Lyssna på Sid Chiptunes, det är jäkligt mysigt.
Ja. Lyssnar du på spelmusik liksom till vardags?
Ja, inte varje dag, men alltså, det händer ganska ofta.
Mm. Samma här. Gärna om jag sitter och gör något spelrelaterat. Att jobba, speljobba till spelmusik, det, då känns speljobbet man gör lite mer äkta på något sätt.
Ja, det låter roligt. Ja, jag gillar att lyssna på det när, om jag har någonting så här ganska monotont, att jag vet att jag måste fylla i massor med så här Excel-dokument med siffror. Det är bara så här trist jobb som måste göras. Det kräver inte så mycket typ tankeverksamhet, då älskar jag att köra lite bra spelmusik.
Mm. Vad spelar du just nu?
Alltså just nu spelar jag ingenting, just precis nu. Men det jag körde senast var ju två fantastiska spel. Det var Outer Wilds, det här solsystemet som man får utforska i sin egen takt. Och så sprängs solsystemet var 22 minut eller vad det är. Och så börjar man om igen. Fast man har lärt sig någonting på de där minuterna förhoppningsvis. Så utforskar man mer och mer.
Det känns verkligen som ett Tommy Rydling-spel.
Ja, berätta mer.
Jag vet inte varför, men jag köper verkligen att du gillar det spelet.
Ja, vad intressant. Jo, men jag älskar det. För att, ja, men det är intressant för att det är jävligt coolt hur de har gjort. De spelutvecklarna, de har byggt ett så här fullt simulerat solsystem med en jättemäktig story som är gömd i typ hieroglyfer som man får dechiffrera om man hittar dem och om man bryr sig. Och man kan, det är inte gatat på något vis. Du kan åka till liksom typ den konstigaste, svåraste planeten först av en slump och tackla dig i vilken ordning som helst. Eller bara flyga omkring och ha det mysigt. Mm. Jag tycker det är jäkligt häftigt hur de har vågat lita på att om man är en nyfiken spelare som fastnar för storyn, då kommer man kanske att lista ut vad allting handlar om. Annars är det fine om man inte gör det också. Det känns jäkligt coolt hur de har tagit den approachen och har liksom en jättestark story egentligen, men de berättar aldrig att den finns där egentligen.
Mm. Det är ju egentligen ett mycket bättre sätt att berätta en story än vad de flesta spelen gör, som bara presenterar story på samma sätt som filmer presenterar story.
Mm.
Så att det blir en nedvattnad filmupplevelse att spela ett spel.
Ja, precis. Jag tror det känns så mäktigt liksom hur man känner sig som en så här arkeolog i rymden som pusslar ihop någonting som har hänt förr i tiden, och det känns ju som att man hjälper till att gräva fram en story som finns där som annars inte hade funnits. Det är det som känns så fint.
Mm. Det är ju inte helt olikt Dark Souls heller då, att det är en väldigt fysisk och genomtänkt just plats man besöker. Det är inte bara ett spel, utan det är en värld.
Mm. Ja, absolut. Det finns likheter.
Du hade spelat något mer också, va?
Ja, men just det. Det var det. Och sen då gick jag direkt ifrån det. Jag tror jag måste ha kört det liksom kanske 100 timmar eller någonting sånt där. Och sen såg jag på något forum. För man blev lite så här tom i själen, fast på ett härligt sätt, när man hade klarat Outer Wilds. För det var så mäktigt och fint och spännande. Och då läste jag på något forum så här. Andra som hade klarat Outer Wilds, som också var lite så här vilsna och undrade vad de skulle göra. Och då var det någon som rekommenderade Subnautica.
Mm.
Och då körde jag det och blev helt förlorad i det. Jag körde det i så här 120 timmar. Körde ingenting annat förrän jag hade klarat det. Vilket också var helt fantastiskt hur immersed man blev där. Det är ju som en survival simulator på en vattenplanet. Och man börjar med att liksom bara ha en trasig livflotte och inga verktyg. Och så börjar man förstå hur den här världen funkar och samla in information, samla in råvaror, råmaterial. Börja bygga upp en ordentlig bas där man kan leva ett tag. Och sen det coola med det, förutom att man känner sig helt immersed i den världen, så är det ju som en survival simulator som har en välskriven story som har en början och ett slut. Det tyckte jag var en jäkligt cool kombo.
Mm. Jag har börjat spela båda de här spelen. Jag har inte slutfört något av spelen. Men jag har flera gånger tänkt att jag borde återvända till inte minst Subnautica.
Mm.
För att det jag hade kul med den biten jag spelade. Jag körde inte jättelångt, kanske 3-4 timmar eller så.
Mm.
Men nej, jag borde ta tag i det.
Ja,
jag tror jag dessutom att de har gett bort det gratis på PlayStation som en del av den här Corona Play at Home giveaway-kampanjen.
Ja, vilken bra grej. Jag tror, så. Jag vet inte om, har det PlayStation VR support? Jag vet att det finns, man kan köra det i VR på PC, men jag vet inte om det funkar till PS4. Till PS4 VR. För det måste ju vara kanske helt magiskt coolt.
Ja, jag kanske skulle gissa, jag har ingen aning, men jag gissar på att det kanske inte har det. För att PlayStation VR är ändå lite, eller ja, PS4-spel som ska köra sig VR, man måste tumma en del på grafiken för att få ner det till VR.
Mm.
Kanske. Ja. Eller så är det mycket väl spelbart. Jag vet faktiskt inte.
Mm.
Vilken spelmelodi nynnade du på senast? Nu gör vi ett tvärtkast här.
Ja. Det var... Men det måste ha varit liksom Nathan Drakes tema från Uncharted. För det nynnar jag på ganska ofta. Alltså typ varannan dag kanske. Så fort någonting känns lite så här bra och episkt, då bara... Du, du, du.
Ja, du har lite samma relation till det som jag har till Back to the Future trudelutten, den här.
Ja, den
brukar jag ofta sjunga lite för mig själv när jag lyckas med någonting vardagsepiskt. Ah. Typ precis hinner in i pendeltåget innan dörrarna stängs eller liknande. Ja. På den tiden man fick åka pendeltåg.
Ja. Den trudelutten, den är underbar. Det är lite likadant. Indiana Jones trudelutten är lite åt det hållet, men den är inte lika mäktig som Back to the Future trudelutten.
Nej. Har du hört Indiana Jones trudelutten i moll för övrigt?
Nej.
Det finns ju en, ja, jag vet inte om det är en trend, men det finns en grej på YouTube om att göra om kända melodier till antingen dur eller moll då.
Ah, okay.
Det är någon som har tolkat Indiana Jones till moll och den låter fruktansvärt rysk plötsligt.
Ah.
Så här, ja, vad deppigt det? Rysk.
Ja, det låter kul. Nu vet jag vad jag ska googla ikväll.
Precis, nu har du timmar och åter timmar av konstiga låtar framför dig.
Ja, det blir toppen.
Hansons Mbop i moll, också bra.
Mm. Ja. Mm. Intressant.
Har du någon spelutvecklare som du ser upp till?
Ja, men det är ju jättemånga. Väldigt, väldigt många. Man har ju så många spel som man har spelat och som man älskar och som man tycker är jättefint gjorda. Mm. Så det är ju supermånga. Men
vem står högst?
Ja, vilken bra fråga. Jag menar, med tanke på hur jag liksom ser på Dark Souls så borde det vara From Software. Men å andra sidan Planescape Torment från Black Isle Studios är ju kanske mitt favoritspel liksom genom tiderna. Men de finns ju inte längre och finns ju andra som har gjort fantastiska grejer på sistone också. Men jag skulle vilja nämna Frictional Games igen, som alltså gjorde Soma framförallt. Mm. En ganska liten studio, jag vet inte om de är 25 pers kanske i Sverige, som i det spelet så har de, tycker de har så sjukt hög kvalitet på både så här första persons äventyr slash horror-genren och en helt förbluffande bra storytelling ovanpå det. Liksom en av de komponenterna hade ju gjort att det var ett bra spel. Men de har både och. Ja, jag har funderat på om jag skulle så här skriva ett pappersbrev till dem. Du vet, så här: hej, ni är jättebra, hej då.
Ja, gör det.
bara för att...
Undertecknat DICE.
Ja. Nej, men... nu på sistone har jag tänkt mycket på Soma för att jag såg också en så här 90 minuters lång analys av det på YouTube som en kille som gör spelanalyser ofta. Och då berättade han igen då allt det som han känner kring spelet, fast han berättade det ur sin synvinkel och visade alla exempel från spelet och sammanfattade ganska bra hur makalöst det spelet är. Så det har varit väldigt mycket så här och skramlat runt i min hjärna på sistone, det spelet.
Ja. Det är nice att kolla på just analyser och Easter eggs-videos och liknande med saker man tycker om. Det ger någon slags mervärde och då man får liksom bevisat för sig själv att saken man gillar faktiskt är så bra som man tycker att den är.
Ja, men det är roligt. Det är lite så här, det var väl lite av grejen med att läsa papperstidningsrecensioner också. Så här, ja, jag älskar det här spelet. Hoppas den här recensenten älskar det också. Och när de gjorde det så kände man en ännu större så här connection till spelet, för att man hade delat den känslan med någon.
Ja, och om recensionen var, eller betyget var för lågt, då blev väl många arga istället då på recensenten, för att ni har inte förstått det, ni har gjort det här spelet en otjänst.
Ja, ja men precis.
Mutade av, av konkurrenter.
Ja, men det är så himla mänskligt det där. Ja, jag gillar det. Jag gillar den psykologiska grejen. Man vill att andra ska känna likadant.
Ja. Litet sidospår också. Du nämnde Planescape Torment.
Mm.
Jag snackade med Fredrik Schaufelberg, en gammal kollega till mig, i förra veckan. Och vi snackade just om Planescape då.
Ja.
Jag tror inte att jag riktigt har insett det förut, men ganska ofta faller jag in i att felsäga det som Planescape Torment.
Mm.
Det tillhör alltså den här gruppen av speltitlar som jag säger fel. Det finns ju ett gäng sådana som man ibland så här, Blast Corps istället för Blast Corps, eller Exit Bike istället för Excite Bike.
Just det.
Och så. Lite av gammal vana så säger jag ofta Planescape Torment. Jag undrar om det här är en vanlig eller en ovanlig grej.
Jag vet inte, för det är inte så många som har sagt. Det brukar mest vara jag som tjatar om den här speltiteln. Jag har nästan aldrig hört någon säga det.
Nej, nästa gång du hör någon snacka om Torment så kolla om det är Plane eller Plan.
Ja, jag skulle nästan förvänta mig mer att någon råkar säga Planescape Tournament.
Just ja, vilket för övrigt kanske kunde vara en väldigt smaklös spin-off.
Mm.
Battle Royale-aktig.
Ja, precis.
Casha in.
Usch.
Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, vilken spelserie skulle du välja och vad skulle du göra med den? Tror du?
Ja, men jag tyckte det var lustigt att, för du nämnde ju så här Metroidvania och så. Och alltså jag skulle inte ha något emot att göra Metroidvania så här 2D-pixligt baserat på God of War. Alltså det måste ha känts ungefär så. Alltså inte Metroidvania, men det kändes ju nästan som ett så här old school spel tror jag, när man körde på typ PSP eller något sånt där. Att det var ganska så här back to basics. Man klättrar uppåt och lite höger och lite vänster, och så slafsar man ner så här små fåglar med sina kedjor. Det har varit coolt med en modern retro-tolkning av God of War.
Ny retro.
Mm.
Det tänkte jag faktiskt på första gången jag körde det första God of War. Mm. Att det har lite av det här som vi snackade om med Dark Souls. Att världen känns just som en värld, en plats, en sammanhängande helhet snarare än banor.
Mm.
För det har ju en lite halvt central, jag skulle inte kalla det hubb, men det finns ju ett ställe när man springer fram och sen står Ares liksom rakt framåt och typ muckar med folk, slår sönder saker. Och sen springer man iväg åt, har jag för mig, höger till att börja med och ute i öknen. Och sen kommer man tillbaka till Aresplatsen lite senare. Ares står fortfarande där och idrar runt. Mm. Och sen går man vidare till vänster och så. Bara en sån sak att man passerar genom en och samma punkt flera gånger gör ändå ganska stor skillnad i hur man tänker på en värld.
Ja, absolut.
Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
Det måste vara NHL. NHL-serien. Alltså, det var en period där jag spelade väldigt mycket och, med några kompisar. Vi hade en egen klubb i så här, NHL-ligan och sådär. Det var otroligt roligt. Men ibland kunde det vara frustrerande också. Särskilt när man körde med så här randoms. Att typ, ibland var inte kompisarna online. Och då klickade man bara på så här, play a game. Det kunde vara väldigt frustrerande. Så någon gång har jag nog slängt handkontrollen.
Mm.
Typ när jag inte fick passen. Jag åker fri. Helt fri. Passa mig. Typ.
Ja. Frustrationen över randoms.
Mm.
Vad kan man koka ner den till? Är det frustration över att liksom man inte känner till den spelarens stil? Eller är det, tycker man att de kör orättvist eller dåligt eller fusket, tror jag inte då?
Nej, men i NHL för några år sedan i alla fall, då fanns det så här, vissa som man tyckte körde fuskigt, för de hade typ knäckt koden på något vis, så de gjorde alltid mål på exakt samma sätt, vilket blev lite så här data digitalt. Men det är inte som att de fuskar, de gör ju saker i spelet som jag också hade kunnat göra. Men nej, men det exemplet när jag blev sur, det var nog bara mest att jag körde, tyckte så här att alla spelade som i TV-pucken, att alla åkte på pucken och därför gick det inte att spela bra hockey liksom.
Mm. Vilket spel har fått dig att gråta?
Jag undrar vilka som har gjort det. Jag vet att Red Dead Redemption gjorde det.
Första?
Ja. För att på många olika anledningar, men det var, det tyckte jag var otroligt så här emotional, hur de sydde ihop storyn. Och kanske Ico. Jag minns inte om jag grät någon gång då, men det känns som att jag gjorde det. Jag borde ha gjort det.
Mm.
Det var, ja, Ico var väl liksom ett av de första spelen som kändes välgjort, liksom emotionally, tycker jag.
Mm.
Som också så här, David Cage som gjorde Heavy Rain och så vidare, och Fahrenheit. Han hänvisade ju till det spelet också som en slags så här isbrytare, eller vad säger man? Att det var stilbildande på så vis att det hade, det var ett välgjort spel, men det hade också mycket emotion i sig.
Vi har ju snackat en hel del om världar, spelvärldar, platser, världar och så. Har du någon spelvärld du skulle vilja flytta in i?
Jag tror inte det. Jag har funderat lite på det, men jag kan inte komma på någon som inte är så här egentligen otroligt jobbig.
Som inte medför omedelbar fara för livet.
Exakt. Eller som är så här sjukt orättvis eller så här medeltida. Jag tror inte det var så bra på medeltiden. Men, nej, men det är svårt. Har du någon?
Ja, möjligtvis Zelda kanske. För det blir ju alltid en balans mellan att det ska vara en plats som är så pass trevlig eller åtminstone intressant att man vill utforska den. Och en plats där man har en rimlig chans att överleva.
Mm.
Då, ja, Zelda kanske hamnar där någonstans i sweet spoten. Det är väldigt mysigt, hög mysighetsfaktor, hög äventyrsfaktor. Finns en hel del monster och skit, men det går nog ändå. Alltså om man håller sig till en liten by eller utkanten av en by, då kan man ha lite gött.
Ja, just det. Ja, men det var inte så illa. Alltså jag hade lite sådana känslor kanske i Subnautica. När jag hade byggt liksom en mysig bas där man kunde ha lite så här planscher, lite växter, ett akvarium. Som om det inte fanns tillräckligt med fisk utanför. Mm. Och en sån här kaffemaskin. Men man är ändå helt ensam på en hel planet, så det är inte så här supermysigt.
Nej. Förutom de jättelika havsvarelserna som simmar under.
Ja, precis. Det är lustigt, för typ så här stora saker som simmar i vattnet under den, det är en av mina så här skräckgrejer. Så det var ganska jobbigt att spela Subnautica bitvis.
Okej, det finns någon form av vattenskräck.
Ja, precis. Stora skuggor som rör sig i vattnet under mig när jag simmar. Det är det sämsta som finns.
Det absolut sämsta.
Ja.
Ja, är det, det kanske inte är något vidare. Inte när det är Subnautica-monster i alla fall.
Nej.
Har du någon spelserie du skulle vilja återuppliva?
Alltså, ja, det känns som att jag är lite så här på något retrospår, men jag skulle vilja ha ett bra Turrican-spel. Det fanns ju Super Turrican på några konsoler, men jag körde framförallt Turrican 2 på Amiga 500. Som var, tyckte jag, och tycker nog fortfarande, att det var väldigt skojig så här sidoskrollande plattforms shoot'em up. Med många hemlisar, många coola banor, mycket så här uppgraderingsbara vapen och fantastisk musik av Chris Hülsbeck. Så det har varit coolt, och det har varit coolt med ett nytt Turrican-spel, tycker jag.
Det borde ju ändå vara ett väldigt tacksamt spel att återuppliva. Jag vet inte vilka som sitter på Turrican-licensen.
Nej.
Numera. Men det är ju ett, det är så pass stort och älskat att det finns många retrofans som absolut skulle hoppa på ett nytt Turrican, samtidigt som det är så pass litet så att man skulle nog kunna utveckla det med ganska minimal budget och göra just ett så här ny retrospel. Det skulle kunna vara ett 2D-pixelspel rakt av, till exempel.
Ja, precis. Alltså,
Gör det i princip som gamla Turrican, fast med lite nya quality of life-funktioner, lite modernare pixelgrafik och kanske även lite modernare uppgraderingsmöjligheter. Och så.
Ja, jag tycker det låter underbart.
Ja, alltså det skulle kunna vara ett Kickstarter-projekt rent utav. Jag tycker att det här låter ytterst troligt att det kommer hända.
Ja, vi hoppas på det.
Spikar Turrican.
Vi spikar
vad det blir. 4, 3, jag vet inte. Vilket är ditt favoritspel och vilken detalj i det gillar du absolut minst?
Men ja, om man tänker så här all time, oavsett kategori, så är det ju Planescape Torment som är mitt. Planescape Torment.
Tournament.
Det som är ganska tydligt i det spelet är att det finns några så här halvskrivna quests som alltså inte går att klara. Vilket känns, alltså med tanke på att allting annat i spelet är så magiskt bra. Det är ju ett liksom 90-tals rollspel som har samma perspektiv som Baldur's Gate och den eran, men mycket djupare karaktärer, mycket bättre text i spelet. Det har otroligt mycket text, dialog och beskrivningar och jättemånga djupa stories. Så då är det väldigt smärtsamt att man liksom kan köpa en tingest på marknaden i stan och veta att så här, det finns nästan en quest med den här unika grejen, men de hann inte göra färdigt den. Och då kan man bara undra så här, vad hade det blivit för spännande med den här grejen som nu är typ mer eller mindre broken. Alltså det är lite bittert.
Ja, jag förstår vad du menar, men på sätt och vis så kan man ju tolka det även som att det gör spelet mer magiskt då. Det finns ju ironiskt nog få saker som är mer just tilldragande än så här gamla bortklippta saker ur spel eller betaversioner av spel som aldrig släpptes men som plötsligt, det läcker ut någon prototypversion av ett gammalt spel. Man dras ju till det på ett sätt som egentligen är helt absurt, och det är ju oputsade grejer, så egentligen borde man ju fokusera på det som faktiskt blir av och där det polerade materialet. Men det är någonting med just det här ofärdiga som man inte ska se riktigt. Det finns kanske lite något arkeologiskt över det hela.
Ja, absolut. Jo, men jag har läst om lite så här folk som försöker hitta platser som ännu inte har hittats i Shadow of the Colossus och så här. Det finns någonting väldigt spännande med det också, som du säger. Jag tror det finns säkert så här fanprojekt också där folk har försökt göra färdigt grejer som är halvfärdiga i Planescape Torment. Och andra spel också förstås.
Ja. Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
Picross 3D på Nintendo DS.
Det var ord och inga visor.
Ja, Nej, men har du kört Picross 3D på Nintendo DS?
Nej, jag har kört, vad heter det, Mario Picross på Nintendo Game Boy.
Ja, ah, okej. Okay. Men det kanske är likadant att det är som ett stort stenblock bestående av små block som man kan liksom slå bort för att avslöja liksom en underliggande bild.
Ja, precis. Man hackar fram en bild helt enkelt.
Som ett tredimensionellt vadå, MS-röj? Eller något. Alltså, jag undrar var mitt Picross 3D på Nintendo DS är någonstans. För jag... det var så sjukt kul, det blev så här svårare och svårare. Jag tror jag klarade typ så här 300 pussel i det. Och sen, nu har jag tappat bort min DS, så jag vet inte vad det spelet är. Men det känns som ett sånt här spel man kan ha supermysigt med varje dag. Bara, som att typ göra sudoku eller något sånt där.
Det är ju egentligen ett spel som skulle må jättebra av att man släppte det på till exempel Nintendo Switch. Som ett litet billigt spel, men som sen uppdateras med att ja, nu släpper vi 500 nya bilder och så. Eller kanske till och med att användare kan lägga till bilder så att det blir användarskapat material.
Ja, just det. Ja, men det är
sådär. Man skulle behöva hacka fram många penisar, insåg jag.
Ja, just det. Jobbigt.
Men ett närmast oändligt antal penisar.
Precis, men ingen är den andra lik.
Nej. Slutligen dock, vad är din största spelpepp just nu? Vad ser du fram emot?
Kommer du ihåg Gone Home?
Ja, jo.
Den här walking simulatorn, eller vad man kallar det, från Fulbright. De jobbar på ett nytt spel som heter Open Roads, som verkar superspännande, där man... det handlar väl om en mor och en dotter som åker på roadtrip i USA. Och då händer äventyr. Och jag tyckte Gone Home var så här superfint. Välskriven story, spännande. Mycket emotions. Så ja, jag har bara kollat på lite så här stillbilder och läst det de skriver själva om Open Roads. Men jag tycker det låter superspännande.
Coolt. Vad trevligt det var att se dig och höra dig igen. Det var som sagt åratal sedan vi pratades vid sen senast.
Ja, detsamma. Det var kul och fint att se dig.
Oho.
Och katten. Såg jag en gång.
Det är bra poddmaterial. En katt som lyssnaren inte får se. Har du någon form av närvaro på sociala medier? Som Nej. Du vill flagga för.
Nej, jag är ganska frånvarande.
Tycker frånkopplad?
Jag är ganska frånkopplad. Jag hänger mest på Shadows of Brimstone-communityt och kollar på vad fint alla målar sina brädspelsminis.
Just det. Det är ju någonting vi inte har snuddat vid än. Vi får köra en till podcast framöver när vi enbart snackar om dina figurer och dina skills på att måla.
Ja.
Måla tenn.
Mm.
Ja. Den här podden finns på tredje gången podd på Instagram i alla fall, och jag finns på Victor_Justrum på Twitter om man vill få tag på mig i alla fall. Men med detta så tackar vi dig, Tommy Rydning, så mycket.
Tack så jättemycket.
Och så får ni alla ha en trevlig helg.